och Ellen Lundström. Vill du komma i kontakt med oss, skriv då gärna till dagenseko@sr.se.
Ryska stridsplan för miljarder brinner upp, broar kollapsar i Ryssland och Krimbron stängs av efter ny attack. Vad är det som händer?
Det lilla Ukraina slår ut stora Ryssland.
Ett ukrainskt försök att tvinga Ryssland till verkliga fredsförhandlingar.
Lyssna på Radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Fredrik Wadström, i appen Sveriges Radio Play.
Här i P1 ska vi strax få nyheter och därefter så hör vi om det här.
I Vetenskapsradion om aspen, ja, fisken asp, som om våren leker i strömmande vattendrag. Den lever ett hemlighetsfullt liv och vi har idag dålig kunskap om var de lever och var de leker. Ett samarbete pågår med att lära sig mer genom att märka aspar med chip och sändare. Vi följer med till Fyrisån i Uppsala för att se hur märkningen går till. Alldeles strax i Vetenskapsradion.
Här är Ekot, god morgon. Regeringen blir allt tydligare i sin kritik mot Israels agerande i Gaza. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger i Ekots lördagsintervju att det är mycket svårt att se Israels blockad av mat till Gaza, att det skulle vara förenligt med internationell rätt och att det kan vara ett krigsbrott. I Ukraina ska minst 3 personer ha skadats efter att Ryssland attackerat huvudstaden Kiev med robotar och drönare under natten. Flera explosioner har hörts i Kiev och det har också brunnit på flera håll. Flera FN-experter uppmanar Iran att släppa den fängslade svensk-iranske forskaren Ahmadreza Djalali som drabbades av en hjärtinfarkt i maj. I ett pressmeddelande som Dagens Nyheter rapporterar om skriver experterna att de påmint Iran om att behandla Djalali på ett sätt som inte bryter mot mänskliga rättigheter. Djalali har mot sitt nekande dömts till döden för spioneri. I Upplands Bro utanför Stockholm provkör man just nu en anläggning som kan minska utsläppen av koldioxid genom att återvinna lösningsmedel som används inom industrin istället för att det ska tillverkas nytt. Det handlar till exempel om etanol, aceton och glykol som återanvänds. Tanken är att anläggningen ska tas i bruk i höst. Det slutade med en krasch igår kväll för den japanska rymdsond som bland annat skulle ha landsatt en röd ministuga med vita knutar på månen. Vi hör konstnären bakom stugprojektet, Mikael Genberg.
Månen kom väl snabbare emot landaren än vad man hade trott. Men vi fick ju ett hus till månen i någon form.
Konstnären Mikael Genberg. I Ekostudion klockan 5, Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Sälar som knorrar. Och fiskläten. Veckans naturmorgon handlar om hur det låter under vattenytan. Och om problematiskt buller från oss människor.
Vi har haft mätningar vid Norra Midsjöbanken som ligger söder om Gotland. Och där har vi inte en enda tyst minut.
Naturmorgon på lördag klockan 5:50.
Andra vattendjur handlar det om nu. Nämligen hemlighetsfulla fiskar.
De var väldigt pigga de här rackarna idag.
Ja, verkligen. Det plaskar väldigt mycket här.
Våren är aspens tid. Det är då de simmar upp i åar för att leka. Men i vilka åar leker de? Och var håller de till annars?
Den är ju liten doldis i fiskvärlden kan man säga. Det har inte forskat så mycket på aspen.
Nu pågår ett arbete som ska kasta ljus över deras hemliga liv. Det här är Vetenskapsradion i P1. Jag heter Filip Varenius. Ja, trots att aspen är Sveriges största karpfisk vet vi relativt lite om var de håller till någonstans. Men nu pågår ett samarbete mellan regioner, kommuner, Upplandsstiftelsen och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, där man märker aspar för att få en bättre bild av deras rörelsemönster i och kring Mälaren. En av metoderna är att ge dem små chip för att se var de leker och om de återvänder till samma plats år efter år. Jag följde med en morgon i mitten på april för att se på när asparna skulle märkas. Solen har precis börjat värma inne i centrala Uppsala. Morgonrusningen blandas med bruset från Fyrisån som faller från Islandsfallet. Vid en fisktrappa vid Islandsfallet står Johan Persson och Per Stolpe från Upplandsstiftelsen. Idag ser det ut att bli goda förutsättningar för att kunna fånga och märka asp. De har tidigare under morgonen lagt ut en ryscha framför utgången på fisktrappan och håller nu på att vittja den.
Jag tror att du får slakta ordentligt så får du lyfta den ändå.
Jag får inte lägga den där. Jag sätter upp den bra.
Ja.
Men vad är egentligen en asp? Jo, det är som sagt en karpfisk, släkt med mörten och braxen, och är karaktäristisk med sitt tydliga underbett. Och så kan de bli rätt så stora, berättar Johan Persson.
Ja, men kan bli uppemot 10 kilo och ungefär en meter lång. Så att det är en ganska rejäl stor fisk. Och skillnaden mot släktingarna, braxen och mört är ju att den är en rovfisk. Och det är därför den blir så stor. Så att väldigt fort så går den över på fiskdiet.
Den delar namn med trädet asp. Och det tros att fisken har fått sitt namn efter just trädet. Det skulle då ha att göra med att trädets grågröna bark liknar fiskens fjäll i färgen. Johan och Per lyfter försiktigt upp ryschan för att se om de har fått någon fångst. Och det har de, med besked. Hela 12 aspar med den där grågröna färgen och lite röda fläckar strödda över kroppen. Fjällen glittrar i morgonljuset. Först ska fiskarna vägas och mätas.
Ja, ja då är vi då. Den är blöt.
Då ska jag ta och nollställa vågen här.
Johan förbereder med att plocka upp en stor väska, blöta den och ställa vågen.
Då var det gjort. Kan du komma med en fisk från sumpen, Per?
Ja. Per tar upp en extra stor asp.
Där
kom den.
Där är en rejäl fisk. Ser ut att vara en hona.
Just det, hur ser man skillnad på han och hona?
Jag ska kolla alldeles strax. 5,90, det är faktiskt dagens största. Och säsongens största tillika. Jo, om man känner försiktigt på gässan här så ser man, så känner man att den är ju helt slät. Och det är en typisk hona.
Ja, pannan är slät. Hos hanen skulle pannan istället ha varit lite sträv mot fingertopparna.
Nu när den inte har lekt så är det ju väldigt tydligt att den här är full med rom. Ska ta en länk på den här också. Det här är ju en otroligt magnifik fisk. Som är prick 80 cm lång.
Det är också så längdrekord,
ja. Ja, det är det för i år. Då ska vi kolla, då har jag en handavläsare. Så ska vi se om vi har märkt den här fisken tidigare. Nej, det hade vi inte. Det är det som är finessen med den här typen av märkningar med passiva sändare. Att vi, när vi fångar dem igen, antingen om vi fångar dem själva och kan köra med handavläsare. Eller om de passerar någon av våra antenner. Så kan vi ju få uppgift om precis vilken individ det är. Så vi vet ju att den här fisken då till exempel kanske vi märkte för 3 år sedan. Och då var den si och så lång. Så vi får ju liksom uppgifter om både hur de tillväxer i längd och i vikt. Men den här var inte märkt, så att då ska vi skjuta in ett litet stift.
Jag vänder på den du då. Så du kommer på.
Johan plockar upp stiftet, stort som ett riskorn. Den har en unik kod som är lite som ett personnummer för fisken. Han skjuter in den i den nedre delen av buken.
Klick, säger det. Gjort på nolltid. Och så läser jag av här. Den heter... Här har vi en ny serie. Som heter FA73.
Processen går snabbt. Och de har även fått tillbaka en stor andel av fiskarna de märkt. När allt är klart släpps Aspen tillbaks ut i fyrisån igen. Den simmar nu iväg på jakt efter en bra plats att lägga sina ägg. Trots läget mitt i stan tycker Aspen om att leka här. Liksom laxfiskar vill Aspen ha grunt och strömt vatten för sin lek. Men själva leken är väldigt annorlunda.
Ja, till skillnad från till exempel laxöring som gräver ner rommen. De viftar ju med skärten och får ner rommen under gruset så att det ligger skyddat. Aspen har inte alls det beteendet, utan honan och hannen är bredvid varann i fria vattenmassan och släpper mjölk och rom samtidigt. Och när rommen och mjölken blandas så blir den jätteklibbig. Så att när romkornen driver ner och till slut fastnar på något underlag, det kan vara en sten eller en gren eller mossa eller till och med en cykel, så fastnar det. Så att det blir superklibbig rom och den fastnar och så sitter den där till dess att fisken kläcks då.
Här i Uppsalaområdet är mellan 15 och 25 april den absolut bästa tiden för leken. Och det verkar som att dagarnas längd visar när det är dags att simma upp och leka.
Alltså det vi tror är ju att dagslängden är väldigt viktig. Får vi samma temperaturförhållanden i mars som i mitten på mars som i mitten på april så triggar inte det igång någon lek, utan de väntar till det har blivit ungefär lagom tid på året. Och sen är det ju solklart så att stigande temperaturer drar igång lekaktiviteten.
Hur räknar du upp, Johan?
3,56.
3,56. Snille på matte. Ja. Det är det man är när man har räknat rätt.
Man är ju universitetsutbildad. Alltså.
Ja.
Hona. Märkningen av asparna visar att fiskarna återvänder till samma lekplatser år efter år.
Genom att märka fisk på det sättet så kunde vi konstatera att merparten av fisken går ju tillbaka till samma lekplats år efter år. Vilket ju är inte jätteovanligt i fisksammanhang, utan det finns något som kallas för ett homing-beteende. Alltså att de går tillbaka till en plats där de är födda. Men det var ju en väldigt viktig upptäckt.
Han var också en fin pjäs.
4,74.
Ja.
Hona.
När leken är klar och äggen är lagda på någon sten eller en gammal cykel, vart tar fiskarna vägen då? SLU har sedan 4 år tillbaka också märkt aspar för att ta reda på hur de rör sig i Mälaren under resten av året. Jag tog och pratade med Daniel Palm, forskare vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU Umeå.
Det vi vill studera är ju att se vilka delområden av Mälaren som respektive lekpopulation nyttjar då. För vi vet idag inte om asparna som reproducerar sig i vattendragen som rinner in i, ska man säga, Uppsalaområdet, om de asparna nyttjar de hela Mälaren, både östra och västra, eller är de huvudsak lokaliserade till östra delen av Mälaren. Och likaså då asparna som reproducerar sig i Svartån, Västerås, Sagån, Kolbäcksån, nyttjar de huvudsakligen västra delen av Mälaren eller rör de sig också längre österut. Då är det en sändare som är ungefär stor som ett halvt lillfinger, kan man säga. En plastkapsel då som innehåller ett batteri och en sändarenhet.
De gör ett litet snitt i buken där de lägger in sändaren och syr sedan igen. Under processen är fisken sövd och väcks upp efter operationen. De kollar så att fisken är okej och ger den tid att återhämta sig innan den släpps tillbaka ut i vattnet. Denna märkning används på andra fiskarter och de har alla betett sig som vanligt igen något dygn efter märkningen. Sändarna kan även registrera på vilket vattendjup som asp håller till i och vad det är för vattentemperatur.
Och sen ger de här sändarna också oss information om vilka temperaturer som de här asparna nyttjar när de är ute i Mälaren. undviker de varma temperaturer eller uppsöker de kyligt vatten. Sen får vi också information om vilka djup de nyttjar av i Mälaren då. Vad ska man säga, uppträder ofta väldigt nära ytan eller de håller sig djupare nere i vattenkolumnen. Och tillsammans med det här kopplar vi det också till fiskarnas aktivitet som vi också får information på då. När de vilar och när de jagar. På det sättet då får vi en bättre förståelse av asparna, hur de beter sig, vilka krav de har på sin miljö och hur det här då kan förändras. Givet då att vi får en förändrad temperaturbild i Mälaren då, redan idag men även då framöver.
Resultaten de fått hittills visar att de både rör sig snabbt och långt.
De resultaten vi har sett då när vi började jobba med de här asparna i Fyrisån och Örsån och ån som rinner då in i Mälaren vid Uppsala trakten, det är ju att de här rör sig väldigt långt och ut i huvudmälaren. Och det var väl någonting man hade lite gissningar om förut. Men man trodde kanske att aspen huvudsak höll sig i närområdet till där den leker då. Men våra studier visar att stort sett alla aspar, när de har avslutat sin lek, så vandrar de väldigt fort ut i huvudmälaren. Och asparna då från Uppsala vattendragen då, de har vi sett att de utnyttjar i stort sett hela östra Mälaren kan man säga. Och vi har några enstaka individer då som har rört sig betydligt längre västerut då. Men det här som sagt är en pågående projekt och allt eftersom vi utökar märkningen och får en bättre upplösning av Mälaren så tror jag att vi kommer få en bättre bild av hur det här ser ut i sin helhet. Då. Och på sista åren har vi då inkluderat aspar som vi har märkt i de västra biflödena. Då. Och de kommer ge oss mer information om hur den gruppen av fiskar rör sig. Då.
Informationen om hur aspen lever är värdefull. Speciellt då aspen under många år varit missgynnad. De senaste 50 åren har aspen minskat i antal och finns i ett begränsat utbredningsområde i Mälaren, Hjälmaren och Värnen. Orsaken är bland annat att vi har förstört lekplatser eller blockerat vägarna dit. Det som gör aspen särskilt känslig är att den leker först efter ett antal år.
Det här är ju en fiskart som blir väldigt gammal. Och för att en asp ska kunna göra det den ska göra i livet, kläckas, växa upp och utvecklas till en könsmogen individ och kunna bidra till nästa generation, så måste den få leva under många, många år. Det finns ju en uppfattning generellt i samhället att fiskar är ganska kortlivade och lever bara ett antal år och korta generationstider. Men vi har många fiskarter i landet som blir väldigt gamla och den data vi har hittills visar att vi har aspar som simmar runt i Mälaren som är uppåt 30 år gamla. Då och fortfarande har då spelar en viktig roll för de kommande generationerna. Så att de här individerna behöver ju undgå faror, undgå mänsklig störning under väldigt lång tid för att de här populationerna ska kunna bestå.
Här i Fyrisån var det bara ett tiotal år sedan som asparna inte lekte in i staden, säger Johan Persson på Upplandsstiftelsen.
Nej, det stämmer. Vi har ju haft ett fall i Uppsala som har förhindrat fiskvandring i över 150 år. Och därför har ju Uppsala kommun byggt en fiskväg som funkar jättebra. Och nu går det upp massor med fisk, inte bara asp utan även andra arter som abborre, gädda, mört, braxen och så vidare.
Och hur snabbt gick det innan aspen började komma upp där igen och leka?
Ja, vi var ju alltså ganska säkra på att det inte skulle komma någon asp av sig självt, utan vi hade ju tänkt att vi skulle flytta befruktad rom som sitter på stenar eller grenar eller mossor, men det visade sig att aspen gick ju upp direkt och det kunde vi konstatera genom att samla in rom i centrala Uppsala på strömsträckorna och skicka på DNA-analys, så att den återetablerar sig själv i centrala Uppsala, vilket är ju helt fantastiskt.
Fisktrappor är bara en åtgärd som gjort att det nu går bättre för aspen och som ökar i antal, berättar Daniel Palm på SLU.
Nu med ökad kunskap och framförallt då att vi har ett större intresse och många olika typer av restaureringsprojekt som rullar då med att återställa möjligheter för asparna att vandra förbi hinder. Återställning av våtmarker, så ser vi en positiv utveckling, och vi ser inte att det är bestånd som försvinner, utan att den personal som är ute och inventerar om asparna har lekt på olika lekplatser då ser jag att det kontinuerligt läggs ny rom på dem år efter år då. Så att även om vi inte har hårda data på exakt hur populationen växer, så är ändå vi har en känsla av att det går bra. Men en sån utveckling kan ju snabbt förändras om vi börjar utnyttja landskapet på annat sätt, eller att vi får en drastiskt förändrad avrinningssituation, eller att temperaturerna i vattendragen stiger ännu mer än vad de har gjort hittills.
Nu håller Daniel Palm och SLU på att studera om det kan finnas olika populationer av asp i Mälaren.
Och där ser vi att populationerna i östra Mälaren är väldigt olika de i västra Mälaren. Så det finns en tydlig populationsstruktur, och det visar också att de här asparna är väldigt trogna sitt hemmavatten, att de simmar tillbaka och reproducerar sig i vattendragen där de en gång kläcktes som yngel. Precis som mönsterna vi ser hos till exempel öring och lax då.
Han menar att det här är intressant kunskap, eftersom det ytterligare pekar på att beteendet att återvända till samma vattendrag som de föddes är mer utbredd hos fiskar än vi tidigare trott.
Men sen är det också viktigt att förstå att i och med att de här fiskarna är knutna till sina hemmavatten, så blir det väldigt viktigt hur man sköter de vattendragen, hur man skyddar dem mot ingrepp eller hur man återställer dem och så vidare. För gynnar man ett vattendrag där aspen leker, så gynnar man den populationen specifikt och inte asparna generellt. Utan det är specifika enheter, populationsenheter man jobbar med.
Hona.
Hona.
Och den är prick 70.
70.
Vid Fyresån har Johan Persson, Per Stolpe från Upplandsstiftelsen, märkt, vägt och mätt sin sista asp för den här morgonen.
Fredrik Anders 60. Då släpper vi tillbaka den här.
Ja, 6, 1.
Jaha, bra där. Det där gjorde vi bra tycker jag.
Vi får se hur många nya aspar som kommer upp här nästa år. Producent var Lars Broström. Jag heter Filip Varenius.
I Vetenskapsradion idag så hör vi om det faktum att bara några få procent av gamla naturbetesmarker och ännu mindre av ängsmark finns kvar i Sverige. Och vi möter biologen Emil Nilsson som har bestämt sig för att återskapa den förlorade biologiska mångfalden.
Men kolla vilka arter du hittar.
De här gula, lysande. Men nästan som lite smörblommaktiga, men nästan som en orange ring här i mitten. De var fina.
Precis, det solvända.
Så kommer ett svart, lurvigt, lite humleliknande vilt biflygande. Ett svartpälsbi visar det sig.
Hon samlar pollen på bakbenen så att det blir som gula klumpar på bakbenen.
Hur beredd har du varit på att det skulle komma tillbaka så här mycket arter och breda ut sig av dem som det bara fanns få av?
Ja, men dels visste vi väl det, och dels förväntar man sig kanske någon slags framgångssaga. Men sen blir det ju aldrig riktigt som man tänkt sig. Så det är inte alltid de arter som man tror ska öka som ökar lika mycket. Och så är det andra arter som förvånar en, och man vet inte riktigt. Det är det som är så häftigt. Men det vi visste var att det skulle bli bättre. Och det blev mycket bättre. Sen är det väl backsippa som var själva orsaken till att vi började restaureringen. Den har tagit det väldigt lugnt. Så den har ökat från 12 till 67 planter. Vilket ju är en ganska stor ökning. Men det är ju inte en explosion. Men där kan varje planta bli kanske 100 år. Så jag tänker man får väga in det. De skyndar långsamt. Mm. Okay. Medan en liten blåklocka verkar skynda snabbt. Liksom.
Vi lär oss hur svampar och bakterier bidrar till en mer synlig biologisk mångfald idag i Vetenskapsradion, eller redan nu i Sveriges Radio Play. Och det här är senaste avsnittet av Klotet.
Italien finns väl allt en människa behöver för att må riktigt bra. Solen, havet, de vackra landskapen och maten. Medelhavskosten, fylld av grönsaker och baljväxter, frukter, fisk, nötter, frön. En kost världskänd för sina hälsobringande egenskaper.
Che mio figlio può venire qui, che il grande è un fruttariano.
The oldest one comes here, he picks his own fruit, he eats it, he eats a hell of a lot of fruit basically.
Men Italien är också ett av de länder där lantbrukarna utmanas som mest just nu.
The climate of Sicily is changing, so we are approaching to a climate very similar to the tropical climate without the amount of rainfall typical of tropics.
Om hur italienarna ställer om sitt berömda jordbruk och om konflikterna kring det dyrbara vattnet på Sicilien, där maffian än en gång försöker utnyttja en svår situation.
Jag missar inte senaste Klotet.
Nu till en ekospecial om hur kampen mot invasiva djurarter ökar trycket på att jaga dem med mer okonventionella metoder. På Åland har drönare visat sig framgångsrika i försöken att lokalt utrota mårdhunden. Och där finns nu också planer på att i jakten använda så kallade judasdjur som hjälper jägarna att hitta rätt.
Nu smällde det faktiskt där borta. Vad tror du?
Det är ganska långt bort.
Och samtidigt som inte drönaren var uppe.
Nej, det är sant.
Bortom senapsgulbruna vassruggar. På andra sidan ett långsträckt kärr vid Hälsön. Ett par timmar med en mindre motorbåt sydost om Mariehamn. Rätt ut i havet. Till Kökars vilda skärgård med 1200 öar och skär. Hit har de kommit. De lurviga halvmeter långa tvättbjörns liknande mårdhundarna. Med sina spetsiga ansikten och pigga ögon.
Här har vi ju med säkerhet mårdens spår då.
De togs en gång från Ostasien för sin pälsskull. Men ses numera som paria på Åland och på flera andra platser. Inte minst i Östeuropa. Men även i delar av Sverige då de skadar bestånden av andra arter. Säger jägaren och kökareborn Robert Björkman.
De äter allt som ligger på marken. Fågelägg, fåglar, honorna äter som ligger och rubbar. Riktiga mordörer helt enkelt.
Mårdhundarna har starkt bidragit till att decimera populationen av markruvande ejder, av alfågel, men också av olika grodor efter att djuren vandrat över isarna eller även simmat kortare sträckor. Sedan många år har ambitionen varit att åtminstone lokalt utrota mårdhunden här i det avskilt belägna Kökar. Och det är här den kommer in som jakthjälpmedel, drönaren.
Där är det någonting. Men det kan vara en varm sten eller så är det något djur som man måste kolla lite extra.
Ja, måste kolla vad det är för någonting.
Lukas Wideman är utbildad drönarpilot. Han har just skickat upp drönaren i luften och stående på en bergsknalle tittar han på en liten bildskärm mellan två små svarta styrspakar hur drönarens värmekamera fångar upp något. Ytterligare ett par jägare är med.
Men där är någonting också.
Där är också något.
Och så, bilden av två mårdhundar avtecknar sig på bildskärmen. Komradion går varm.
Ja, hörde du. Du ska komma till Dankes vägskäl när vi hittar två.
Okej, vi är vid jaktlokalen nu. Så.
Ja. Lukas har parkerat drönaren helt stilla i luften några tiotal meter precis över den plats där värmekameran markerar att mårdhundarna gömmer sig. Marcus Nordin är beredd med geväret.
Ska vi se om vi kan lyckas plocka den där direkt då?
Har Lukas parkerat drönaren en
Kanske 30 meter ovanför.
Yes, då går vi in. Kör vi.
In i vassen.
Vi halvspringer så gott det går genom det dyngsura kärret i en sänka med tätvuxen 3 meter hög frasande vass. Med drönaren som markör blir det oerhört mycket lättare att komma nära mårdhundarna som ifall vi träffar på dem kommer spela döda och därför blir lätta att skjuta.
Nu är den nära.
Inom hela ögruppen kökar finns nu inte mer än några få enstaka mårdhundar kvar. Under en period sköts någon handfull i veckan med drönarnas hjälp. Rekordet var 16 stycken under en helg, säger jägaren Inge Sundström.
Ja. Över en ett halvt års säsong då så hade vi 90.
Ja. Och drönaren med sin påmonterade bild- och värmekamera i grundmodellen inköpt för motsvarande runt 70 000 kronor har helt förändrat möjligheten att söka rätt på djuren, säger Lukas Widerman.
Jag kommer ju flyga efter dem med drönaren och visa var de är. Men det är det att en kommer förhoppningsvis hunden att ta och då kommer jag flyga efter den andra med drönaren. Så försöker vi ta den med skyttar då.
Men ju färre djur som återstår desto svårare att fälla nästa. För att få de sista kanske tiotalet djuren på kökar väntar nästa jaktmetod. Judas djur. Att sätta radiosändare på mårdhundar som steriliseras och sedan släpps så att de i det fria kan spåra upp en partner som i sin tur kan skjutas eller också bli Judas djur. Med den metoden har hundratals djur kunnat skjutas även i bland annat Norrbotten och i Sverige föds knappast några nya mårdhundar längre, mycket tack vare just Judas djuren. Men metoden har ifrågasatts. Erika von Essen, forskare vid Stockholms Resilience Center, ser på det rent etiska i den.
Jag tycker det här är intressant för att det liksom är andra typer av relationer, andra nya roller som viltet får spela för oss. Det har blivit så extremt på något sätt. Mm. Och jag tänker att det väcker lite etiska och moraliska frågor också kring våra skyldigheter till de här djuren. Speciellt de här judasdjuren som används i lite olika delar av världen där man ska hitta och då eliminera de kvarstående individerna av en population som är oönskad och man vill ta bort invasiva arter. Så det kan röra sig om kameler eller jätter eller mårdhundar då, som i Sverige. Sen tror jag att man också måste titta på vad är det för art vi har att göra med. Skulle vi ha apor? Det tror jag inte. Det skulle kännas helt okej att göra. De skulle liksom förstå att alla jag träffar dör till slut. Mm. Alltså de har i judaskapaciteten.
De brukar gå upp där i tallarna. Så på andra sidan berget är bakom tallarna. Där är den gryte.
Ja. Oh.
Nu har Sverige köpt in 6 judasmårdhundar från just Åland som levererades i slutet av april. Efter att djuren steriliserats och fått sändare på sig släpps de nu i maj ut för att söka partners som i sin tur fångas in för att också ta sig tjänst så att dagens handfulla antalet judasdjur i Sverige mot främst finska gränsen ska kunna öka under året till det kanske fyrdubbla, säger P.A. Olén vid Jägareförbundet. Och Marcus Nordin, jägaren på Åland, ser det inte som särskilt problematiskt med jaktmetoden så länge det handlar om just skyddsjakt.
Alltså ur ett etiskt perspektiv, om man ska på något vis ska liksom tycka synd om djuren då liksom på något vis, men det är svårt att veta om verkligen djuren känner så, utan i den kampen då som man har mot de invasiva djuren, så då tycker jag det är ett bra sätt. Det är ju väl uppföljt och det är liksom inga djur kommer till skada på det viset så länge hundarna sköter sig liksom och de inte går hårt åt dem och man sköter det etiskt, så då är det ett bra verktyg det också, man säger. Men att man inte kanske liksom blandar in för mycket liksom mänskliga känslor och allting liksom. Ja, det är väl en kort svar på en otroligt komplicerad fråga.
Men jakten på kökar då? Ett skott avlossades ju. Jo då, Marcus som sköt visar upp en hona på kanske 6-7 kilo för de andra jägarna.
Nu är det ett kvinnfolk där.
Han väger 6-7 kanske.
Ja, men det är en frisk vuxen.
Ja, stor där. Ganska stor vuxen.
Hon är kanske dräktig eller?
På tänderna och hur gamla de är. Så den här har ju nog levt några år, för den har faktiskt ganska skadade tänder. Så den ser lite äldre ut för där nere. De där hörntanden där.
Så fortsätter kampen på kökar om att skjuta de sista mårdhundarna för att lokalt kunna utrota dem med drönare. Och senare framöver enligt plan även med judasdjur i syfte att rädda sjöfågel och grodor Men samtidigt som jaktmetoderna får ner stammen av mårdhund växer utmaningarna för sjöfågel på andra fronter. Det framkommer under kvällen vid den lokala jaktvårdsföreningens årsmöte i ett enkelt hus vid havet. Nu har istället stammen av havsörn vuxit dramatiskt och därmed blivit ett växande hot mot ejder och alfågel. En lokalboende berättar att han under dagen sett 8 havsörnar, fler än någonsin på en dag.
Jag har aldrig sett så mycket.
Havsörnen är fridlyst, men flera vill att också den ska börja jagas. I väntan på att judasmårdhundar enligt plan kan börja användas även på Åland så fortsätter drönarna att surra över öarna för att hitta de sista mårdhundarna och för att lotsa jägarna rätt i vassruggarna.
Ja, vi går på drönarna.
Och i Sverige tittar regeringen på ett förslag om att godkänna drönare vid skyddsjakt på vildsvin som skadar växande grödor. Vid viltdjursinventering är drönare även här redan en starkt växande bransch. Och det surrande ljudet kommer med stor sannolikhet bli allt vanligare framöver, även ute i de svenska markerna, för viltinventeringar, men inte uteslutet, även i samband med viss skyddsjakt.
Ja, det är en svår fråga egentligen. Då.
Programmet sändes första gången 16 maj i år. Anders Wennersten, Ekot.
17:05 är det så tid att lyssna till folkets åsikter.
Det här är Ring P1 i en kort version. Hela programmet med alla samtal, helt oklippt, finns att lyssna till på sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Sofie Eriksson och första samtalet till torsdagens program kom från Henrietta Nilsen i Sjöbo.
Jag har lyssnat lite på veckans program angående äldreomsorgen och kände mig direkt manad av att ringa. Jag är själv demensforskare, jobbar på Stockholms universitet och är även ordförande i Sjöbo demensförening. Och vill gärna yttra mig om, framförallt som forskare och även som anhörig, att när jag blev anhörig med en familjemedlem med demenssjukdom och så är det mer särskilt boende, så blev jag väldigt förvånad över det enormt stora gapet när det gäller kunskap, framforskad evidens om hur omsorgen bör och ska gå till och hur det faktiskt ser ut inom äldreomsorgen.
Kan du ge några exempel på glappet?
Ja, alltså att det finns väldigt många förlegade uppfattningar och sanningar om att demenssjuka till exempel inte kan lära sig någonting nytt. Att de blir överstimulerade av aktiviteter, det ska helst isoleras och det ska vara tyst och man ska göra så lite som möjligt. Det har jag flera personal och även demensteamet fått till mig då att det är inte bra med aktiviteter för då blir demenssjuka överstimulerade, vilket är precis tvärt emot av det som vi känner till inom forskningen.
Så konsekvensen av den här okunskapen är att demenssjuka sitter overksamma, stilla? Eller vad är det du ser?
Exakt, precis. Och det blir precis tvärtom. Om man inte använder sin hjärna så långt det bara går på olika sätt, det måste ju behovsanpassas såklart, men om man inte får lov att utföra dagliga aktiviteter, stimuleras, aktiveras, så degenererar hjärnan ännu snabbare. Man måste så långt bara möjligt försöka upprätthålla funktioner. Då är det både fysisk aktivitet som är bra för hjärnan och för kroppen såklart. Och att utmanas. Men just den här tankegången att det ska vara så lite som möjligt är en sån väldigt förlegad uppfattning. Och det är väldigt många boenden som har väldigt lite aktivitet och man har inga utomhus, promenader, väldigt många får inte ens komma utomhus. Mm. Och det, som forskare är jag förfärad.
Men säger du klart ditt resonemang?
Nej, jag tänkte att mitt resonemang om man jämför med till exempel barnomsorgen där vi gång på gång berättar för barnen att det finns inga dåliga kläder bara, eller dåligt väder, bara dåliga kläder. Det är så viktigt att gå ut och allt sånt där bara försvinner. Så fort man flyttar in på ett boende så är det som att de här vedertagna sanningarna som vi alltid har annars, de försvinner. Då ska man inte längre gå ut. Man ska inte aktiveras och så. Mm.
Men det här glappet, hur uppstår det? För du som forskare, hur ser du till att den kunskapen du förvärvar i din forskning når ut till de som behöver den?
Mm. Det är ju del av vår uppgift på universitet i Sverige i alla fall, att nå ut med vår kunskap, och det gör vi på olika sätt. Jag själv är engagerad i Demensförbundet till exempel, men det stora problemet är att man måste kunna nå ut till politiker, och i Sverige så den kommunala verksamheten är just fritidspolitiker som bestämmer i vård- och omsorgsnämnder till exempel. Det är inga heltidspolitiker, folk har andra jobb, man har väldigt låga kunskaper och ska då besluta om budgetar och så vidare som är livsavgörande för personer med demenssjukdom, till exempel på boende.
Mm.
Och då är det enormt viktigt att personer som är ledarna, alltså verksamhetschefer, förvaltningscheferna, enhetschefer, att det finns stora kunskaper där. Och det har jag sett från min erfarenhet, att det är väldigt låga kunskaper bland just befattnings, alltså cheferna.
Fortbildning borde ju inte vara så svårt och kanske inte heller så dyrt att få till, eller vad tror du?
Nej, precis. Och jag tänker att det är väldigt svårt att ställa krav på en verksamhet när man som chef inte förstår att det kanske är omöjligt att leverera en god omsorg när det finns en ensamjobbande person på 8 demenssjuka till exempel. Det är väldigt låg bemanning oftast, och jag har svårt att se hur man kan förvänta sig att det ska levereras någon typ av kvalitet alls. Då blir det mest förvaring, därför att man bara tillgodoser de absolut mest nödvändiga behoven.
Ser du att det fungerar väl på vissa ställen? Finns det goda exempel där man faktiskt med hjälp av kunskap ger en god omvårdnad?
Absolut. Vi var faktiskt på ett studiebesök i Vellinge på Sveriges första demensby för 2 veckor sedan. Och där jobbar man väldigt riktat med schemalagda aktiviteter, utomhusvistelser, och där man tar tillvara på så mycket det bara går funktionerna, och att upprätthålla funktioner, och att personalen gör det de är anställda för, det vill säga att omsorgspersonal städar inte, utan man tar hand om omsorg så att alla, rätt person på rätt plats. Och då tänker jag, när vi var på besök, att vad trevligt att det faktiskt går att lösa. Det finns ju exempel på att man kan jobba på ett evidensbaserat sätt, som man ju ska göra enligt nya socialtjänstlagen, och man ska även jobba, vi har den nya demensstrategin. Så det går att lösa. Men jag tror att så länge det inte finns någon konsekvens för beslutsfattare, verksamhetschefer, enhetschefer, det drabbar aldrig dem om omsorgen brister. Det finns väldigt få konsekvenser. Vi har hört tidigare i programmet nu denna vecka någon person som inte kan få någon rullstol för att de inte kan komma ut. Och det finns, man gör sig otillgänglig, och det finns ingen konsekvens.
Vad är det för typ av konsekvens du skulle vilja se?
Ja, jag skulle vilja ha reprimand, eller att man kanske till och med blir av med sitt jobb. Mm. Om man, men då måste ju någon våga stå upp och säga att den här omsorgen är inte evidensbaserad.
Och då är det egentligen politiken. När det gäller kommunal verksamhet så är det ju de politiska ordförandena i de olika nämnderna som måste ställas till svars ytterst.
Ja, ja, det också, precis. Och sen är det ju väljarna såklart. Men om man tittar på befolkningen i stort, så är ju kunskap om de här väldigt komplexa sjukdomarna ganska låg. Och man ska inte behöva vara expert själv och ställa alla de här kraven. Man vänder sig ju till vård och omsorg för att man behöver hjälpen.
Mm.
Så det är väldigt svårnavigerat för anhöriga, och mycket, mycket svårnavigerat även för personer med demenssjukdom. Vart man ska ta vägen och hur hjälpen kommer att se ut.
Och du som lyssnar, har du egna erfarenheter av det som Henrietta pratar om? Du är så välkommen att ringa in och kommentera du också. 020 22 10 10 till Ring P1, som vi är i full färd med att göra tillsammans med er. Vi ska till Älvdalen. Där finns Maria Garbergs. Välkommen Maria.
Tack så mycket.
Vad ska vi prata om?
Jag tänkte att vi skulle prata om att det nästan inte finns någonting i världen som är svart och vitt, och inte heller Gaza vs Israel, eller ja, Palestina-Israel.
Mm.
Jag blir så fruktansvärt ledsen. Jag vet inte om jag blir arg. Jag tror att jag mest blir ledsen. Jag har jättemånga vänner på Facebook, typ 1 och 5. Jag är en sån där som blir vän med alla, för det spelar inte mig. Jag tänker att om någon vill vara min vän så går väl det bra. Mm. Och där diskuteras det högt och lågt. Och är man minsta lilla, så att säga, mot Israels pågående folkrättskrigshandlingar, nähä, men då stöder man Hamas. Och vice versa. Eller så är man ju förstås antisemit. Det är man ju uppenbart om man tycker att Israel gör fel.
I dina kommentarer blir den stämningen, så att säga.
Ja, men typ i mina kommentarer eller när jag läser andra vänners inlägg och sen kommentarsfältet som blir. Det är som att man inte kan hålla 2 saker i huvudet samtidigt. Jag har till och med läst saker som att den påstådda pågående svälten i Gaza. Eller att, jo, men det var Hamas som drog igång det här kriget som är just nu. Ja, men sen när ger det Israel rätten att döda oskyldiga, civila, barn?
Vad gör det med dig att det blir en sån här svart och vit debatt?
Jag blir ledsen över mänskligheten, ärligt talat. Alltså vart är vi på väg? Och det finns ju inte heller, alltså vi har ju inga samtal med varandra längre när man står på varsin sida, utan det är som att, nej men du gillar ju Hamas. Nej men sen när gillar jag Hamas? Ja, jo, du är ju antisemit också, du hatar judar.
Jag tycker ändå att det finns en hel del som tänker som du när man pratar i det riktiga livet, men i sociala medier så är det ju nästan hopplöst att föra diskussioner. Tycker du inte det? Tycker det är hopplöst.
Jo, och grejen är, ja, fast problemet. Jag tycker att vi tyvärr också väldigt ofta i verkligheten är svartvita. Okay. Och inte är villig att lyssna på den andra.
Och det sa Maria Garberg i Älvdalen i den här korta versionen av Ring P1. Som sagt, vill du höra mer av torsdagens program så finns den i sin helhet på sverigesradio.se eller i SR Play. 9:30 sänder vi på nationaldagen. Vad ska vi prata om då? Hör gärna av dig till oss, ring 020 22 10 10 eller mejla till ringp1@sverigesradio.se eller via sociala medier. Producent Anna Landelius, tekniker André Ljungberg. Jag heter Sofie Eriksson. Tack och hej!
Andakterna denna vecka innan pingst har anden i fokus. Du hör den tidigare ärkebiskopen KG Hammar och idag är rubriken Pingstens ande.
I pingstdagens berättelse om toppeldningen av lärjungarna så sägs det att de fylldes av ett annat tungomål med de ord som anden ingav dem. Men eftersom anden står för det okontrollerbara och överväldigande i vår gudsbild så handlar det inte om ett vanligt rationellt språk. Det måste ha varit och kanske fortfarande är ett språk som talar till ett annat hjärta som i sin tur börjar brinna. Brinna utan att förtäras. Ett igenkänningens språk för vår samhörighet, vår gåva att höra samman. Sedan äldsta tid har denna pingstberättelse tolkats som en motberättelse till den gamla historien om Babels torn i urtiden. När människorna blev högmodiga och ville själva ta Guds plats i sina liv, så blev resultatet språkförbistring. Nu inträdde den stora splittringen. Alla relationer gick sönder när människan med stort M satte sig själv i tillvarons centrum. Anden helar och läker splittringen genom att på nytt bereda väg för Gud in i människolivets centrum. Andens språk, det som vårt gudslängtande hjärta kan känna igen, är lovsången. Där vi inte kan förklara Gud eller anden, där kan vi respondera i lovsång. Och det har anden lockat oss till långt innan pingstdagens händelser. Saltaren, Bibelns psalmbok, är en lovsångsbok där anden har släppts loss. Anden kallas i kyrkans trosbekännelse för livgivaren. Och det var inget man kom på 300-talet när dessa bekännelsetexter formulerades. Du sänder din ande, då skapas liv, heter det i 104 Saltarsalmen. Allt i skapelsen har sitt liv från Gud och uppmanas därför att lova Herren. Allt vad liv och anda har, lova Herren. Och hela skapelsen stämmer in i den kosmiska lovsången. Endast människan är tveksam så länge hon tänker att hon blir mindre om Gud blir större i hennes liv. Skapelsens alla livsformer fattar att det är precis tvärtom. Och det gör människan också när hon låter anden värma och väcka det som slumrar i hennes inre, Guds avbild, det som är av Gud, gudagnistan, själen, Guds längtan. Kärt barn har många namn. Vi var en grupp som vandrade längs Dag Hammarskjöldleden 7 dagar i den svenska fjällvärlden. Där är det inte svårt att förundras över skapelsens skönhet och storslagenhet. Och kanske kan man ana någon ännu mera storslagen bakom allt detta. Naturen sjunger, men hänger vi med och vågar vi stämma in? Varje morgon när vi kröp ur våra sovsäckar så började vi dagen med psalmen Morgon mellan fjällen. Morgon mellan fjällen, hör hur bäck och flod, sorlande mot hällen sjunger, Gud är god. Se hur dagen bräcker, framgår ljusets flod. Dalen som den väcker svarar, Gud är god. Skogens grenar glittrar och med gladligt mod, fåglarna som kvittrar sjunger, Gud är god. Själ, vak upp och svara dem med nyfött mod. Höj din lovsång, Klara. Gud, vår Gud, är god. När vi kristna firar gudstjänst så är det för att väcka denna lovsång inom oss. Det gäller att inte prata sönder anden, utan låta den väcka oss till att stämma in i en enda sång i allt som finns, som det står i Franciscus solsång i Olof Hartmans översättning. Franciscus har som ingen annan i kyrkans historia besjälats av allt skapats lovsång i saltaren och försökt väcka sin kyrka, vår kyrka, till att stämma in i samma kör. För att detta ska lyckas måste vi låta oss toppeldas av den heliga anden. Låta pingstens ande uppfylla oss så att pingstundret upprepas. Vi behöver det. Vår värld behöver det. Låt oss be. Kom heliga ande med din stormvind. Överraska oss i det trygga och invanda livet. Kom heliga ande med din kärleksbris. Blås bort orons och misstrons tankar. Kom heliga ande med din energi. Väck i oss en hunger efter sanning och rättfärdighet. Amen. Ta emot välsignelse. Må Guds goda ande andas genom dig liv och ljus. Må du andas frid. Må du andas glädje. Må du andas vishet. må du andas kärlek. Amen.
Du har hört andakten i P1 med tidigare ärkebiskopen K.G. Hammar. Musiken är Dans i de saligas ängder ur Orfeus och Eurydike av Gluck. Här med Gunilla Bar och Svenska Kammarensemblen. Producent är jag som heter Marianne Greip och det här var en repris från 2024.
Nu är det dags för filosofer att svara på frågor från er lyssnare. Kan medborgare i ett land som startar krig vara oskyldiga? Finns det någon mening med att spela cello? Och ska de döda verkligen få bestämma över oss levande? Lyssna på Fråga filosofen i Filosofiska rummet. Du hittar oss i appen Sveriges Radio Play.
God morgon. På SMHI finns Angelica Lundberg med en sjöprognos. Ett omfattande lågtryck har sitt centrum på Norska havet. Ett dellågtryck rör sig från Tyska bukten till Bottenhavet. Kulingvarning finns utfärdad för Skagerrak, Kattegat, Bälten, sydvästra och södra Östersjön samt Värnen. Utsikter till imorgon bitti. Vi börjar med Tyska bukten. Sydväst eller väst 10 till kuling 15 meter per sekund. I eftermiddag avtagande, i natt vridande omkring syd 3 till 8. Tidvis regn med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Fiskebankarna och sydutsyra omkring syd eller växlande 2 till 7. I eftermiddag väst och ökande 6 till 11. I natt avtagande, i morgonbitti åter 2 till 7. Tidvis regn med måttlig eller dålig sikt, i natt siktförbättring. Skagerrak och Värnen, omkring syd 2-7, i eftermiddag växlande. I kväll väst eller sydväst och ökande 10-15. Tidvis regn med måttlig eller dålig sikt, i natt siktförbättring. Kattegat, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, omkring syd 7-12, ökande. I eftermiddag väst eller sydväst 11-16. I kväll avtagande 8-13. Tidvis regn med måttlig eller dålig sikt och risk för åska. I morgonbitti siktförbättring. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Omkring syd 3-8. I kväll ökande 8-13. Tidvis regn med måttlig sikt och samt risk för dimma. Rigabukten och Finska viken, syd eller växlande 2-7. I natt sydväst ökande 7-12. Tidvis regn med måttlig sikt och risk för åska. I morgonbitti siktförbättring. Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, omkring syd 3-8. I eftermiddag ökande 6-11. Från i eftermiddag tidvis regn med måttlig sikt och risk för åska. Norra Kvarken och Bottenviken, omkring syd 4-9 meter per sekund. I eftermiddag tillfälligt något ökande, i natt vridande till omkring ost. Från ikväll tidvis regn med måttlig sikt. Imorgon lördag väntas på samtliga farvatten mest sydlig eller sydvästlig vind och på norra Östersjön upp till kulingstyrka. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix 28 cm över nollnivå i RH 2000. Ratan 19 över, Sundsvall 13 över, Stockholm 16 över, Karlskrona 20 över, Klagshamn 32 över och Göteborg 24 cm över nollnivå i RH2000. Vänerns vattenstånd är 41 cm över referensytan på sjökortet. Aktuella observationer från klockan 5. Torsminde syd 5 meter per sekund. Oxefyr och Skagen syd 4. Nordkoster syd 6. Väderöarna syd 5. Måseskär sydväst 6. Pålgrunden sydost 4. Naven sydost 2. Vinga och Nidingen sydväst 6. Anholt syd 6. Hallands Väderö sydväst 7. Drogden syd 6. Falsterbo syd 5. Arkona syd 6. Skillinge sydväst 4. Hammerodde saknar uppgifter. Hanö sydväst 7. Utklippan saknar också uppgifter. Ölands södra udde syd 5. Ölands norra udde syd 6. Härstena syd 5. Hoburgen sydost 3. Östergarnsholm syd 4. Fårösund syd 3. Skotska Sandön saknar uppgifter. Landsort sydväst 7, Skarpö syd 3, Svenska Högarna och Söderarm syd 6. Finska Ute syd 7, Nyhamn syd 8, Märket och Örskär syd 6, Egegrund och Kuggören syd 4. Brämen sydväst 4, Lunge syd 3, Skogsudde sydväst 6, Jännersklubb syd 4, Holmen sydväst 5. Bjureklubb sydväst 2, Peter Önskär sydväst 4, Rödkallen syd 5, Kemifyr syd 9. Och så avslutar vi med Storön som rapporterar lugnt. God morgon från oss på SMHI.
Och ekot börjar i USA där ordkriget mellan USAs president Donald Trump och hans tidigare medarbetare Elon Musk trappas upp. Nu hotar Trump med ekonomiska straffåtgärder mot Tesla-miljardären Musk.
I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot. And I'll be honest, I think he misses the place.
Det nära samarbetet mellan Donald Trump och Elon Musk var redan avslutat. Nu är även vänskapen över och har övergått i en bitter och öppen konflikt. Jag är mycket besviken på Elon, sa Donald Trump till reportrar i Vita huset efter att han fått frågor om den kritik som Elon Musk riktat mot Trumps stora budgetförslag. Efter det eskalerade bråket i en rad ilskna attacker på sociala medier. Elon Musk kallade Trump för otacksam. Utan mig hade han förlorat valet, sa Musk. Trump hotade i sin tur med att avsluta alla ekonomiska kontrakt som Musks företag har med federala myndigheter, värda miljarder dollar. Elon Musk hävdade också, utan bevis, att Trumps namn finns med i utredningen av den sexbrottsdömda affärsmannen Jeffrey Epstein. Det är dags att släppa den här riktigt stora bomben, skrev Musk i sitt inlägg. Han uppmanade också till riksrätt mot Donald Trump. Gina Lindberg, Washington.
Mer från USA, för en amerikansk distriktsdomare i Massachusetts har tillfälligt blockerat Donald Trumps order om att stoppa nya visum till utländska studenter vid Harvard-universitetet, rapporterar Bloomberg. Enligt domaren skulle Harvard drabbas av omedelbar och irreparabel skada om presidentorden verkställs. Här hemma blir regeringens kritik mot Israels agerande i Gaza allt tydligare. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard säger nu att det är mycket svårt att se att Israels blockad av mat till Gaza skulle vara förenlig med internationell rätt och att det kan vara ett krigsbrott. Tre personer är livshotande skadade efter en singelolycka som inträffade i natt norr om Gävle. En personbil körde av okänd anledning av vägen och rakt in i ett träd, rapporterar flera medier. Föraren av bilen, en kvinna i 25-årsåldern, greps av polis på platsen och misstänks nu för flera brott, bland annat grovt rattfylleri och grov vårdslöshet i trafik. Vädret idag på nationaldagen, så får stora delar av landet regn eller skurar, men det börjar med morgonsol i Östersjölandskapen. Och i norra Norrland blir det också gott om sol. Det är först i eftermiddag som inland och fjälltrakter där får en del regnskurar. Temperaturen i allmänhet idag mellan 12 och 17 grader. Det avslutar Ekots nyheter klockan 6 med mig, Carina Galanou Ipsonius.
P1. Sveriges Radio.
God morgon. Eftersom det är helgdag har P1 Morgon ingen sändning idag. Men vi blir inte radiolösa för det denna nationaldag. Om en liten stund i filosofiska rummet handlar det om jakten på jaget. Och om 2 timmar.
Den 6 juni år 1893 hålls ett högtidligt firande på Skansen i Stockholm till minne av dagen då Gustav Vasa blev kung. Det här är startskottet till den svenska nationaldagen. Men det är inte bara nationaldagen som föds den här dagen. Samtidigt, fast i den lilla orten Jularbo i Kopparbergs län, föds en man som ska bli Sveriges första musikidol. På nationaldagsmorgonen i P1 pratar vi om dragspelskungen Kalle Jularbo och om hur dragspelet blev Sveriges mest älskade och hatade instrument. Lyssna klockan 8-10 på morgonen i P1 Sveriges Radio.
Berättade Jack Lantz. Och efter nationaldagsmorgon blir det Ring P1 som vanligt 9:30. Dags att återvända till ett filosofiska rummet där samtalet kretsar kring jakten på jaget. Programledare Cecilia Strömberg Wallin.
Att jag är jag kan kännas självklart. Men finns det ett jag där inne? Eller är det bara en illusion? Det här är filosofiska rummet om jakten på jaget. Och här i filosofiska rummet sitter Karin Fransén som är litteraturvetare och som har ägnat sig åt subjektivitetens historia, som vi väl kan kalla jagets historia i det här sammanhanget. Och filosofen Johan Brännmark. Välkomna.
Tack.
Tack så mycket.
Och välkomna alla som lyssnar. Ja, trots att människan genom historien har undrat över vad jaget är så har vi inget säkert svar. Ändå känns ju det här jaget. Det är min kropp, mina tankar, mina erfarenheter och så något jag som upplever det här. Och jag, Cecilia, får ju också bilden av att det här jaget sitter inne i mitt huvud och kikar ut på världen genom 2 hål. När ni tänker på er själva, vad är jaget? Vad är jaget, Karin?
Alltså jag tycker att det är en jättesvår fråga. Kanske kan man börja med liknelse. Jag tycker att jag har ett jag som är som en palett av olika färger. Beroende på situation, vem jag är tillsammans med, vem jag talar med, så mobiliseras lite olika färger i den här paletten. Men det finns liksom inte ett enhetligt jag, så här självklart, som någon inre kärna som jag kan liksom luta mig mot och känna att det här är jag. Och sen så tänker jag att man har sitt professionella jag, jag är jag på ett sätt med mina barn, jag är jag med olika vänner jag har. Och det jaget visar ju på olika sidor av mig själv. Och jag vet inte om man ska säga att jag har olika jag eller om det är just en palett. Att det är liksom då, vad ska man säga, själva palettplattan som är jaget. Men det är ju då ganska ovidkommande vad det är. Utan det är när det aktiveras i förhållande till andra, till en omvärld, så att säga, som mitt jag egentligen visar sig och blir till.
Men finns, vad är det här jaget som upplever saker? Det finns inget jag, jaget Karin, något fast.
Nej, men det var just det jag funderade på. Om jag kan liksom reducera alla de här olika färgerna till en enda och känna, det här är jag. Och jag måste nog säga att det är svårt. Och även över tid så förändras ju jaget. Jag var en annan liksom när jag var barn än jag är nu. Ja, det finns ju en kontinuitet, det finns någonting som inte förändras över tid. Men det har ju väldigt mycket att göra hur man återberättar, återanvänder, minns. Det kanske har mer att göra med vad man har för läggning, för egenskaper, för temperament och så vidare. Någonting som kanske förblir, att man har ett visst förhållningssätt till livet som man kan känna igen som, ja, nu tänker jag sådär som jag alltid har gjort och så vidare. Men är det jag verkligen? Det kan ju vara andra aspekter i mitt medvetande eller i min genetiska uppsättning eller i mitt arv som gör att jag har det här. De här reaktionerna eller det här förhållningssättet. Och vissa av de här reaktionerna och förhållningssätten kanske man vill ändra på för att man tycker att de är destruktiva eller hämmande eller negativa på något sätt. Va? Så att, ja, föränderligt, rikt med många variationer skulle jag säga. Jag skulle kunna läsa upp ett citat av, eftersom jag började med liknelse, det finns ett fint citat av den här renässansfilosofen Michel de Montaigne. Han skriver i en av sina essäer som heter Om bristen på beständighet i våra handlingar. Så här, vi är alla lappverk av en väv så formlös och brokig att varje bit spelar sitt spel vartenda ögonblick. Och det är lika stor skillnad mellan oss och oss själva. Mellan oss och oss själva. Som mellan oss och andra. Och det tycker jag stämmer ganska väl överens med hur jag själv upplever mitt jag. Just den här föränderligheten.
Johan, vad säger du? Vad är jaget Johan?
Om jag startar med vad jag tänker kring när jag tänker på mig själv som ett jag, så är det ju ofta i någon slags planeringssyfte som jag tänker på. Var är jag imorgon? Var är jag nästa vecka? Vad ska jag göra? Vad ska andra personer göra? Vilken ordning ska vi göra olika saker? Hur måste vi samarbeta för att vissa saker ska bli gjorda? Så att det är,